Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos H&M.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Postnord.
Den här veckan är lite speciellt. Det är liksom inte en vanlig vecka. Utan vi har faktiskt en gäst den här veckan.
Det har vi.
Ja.
Det här avsnittet är ett sponsrat avsnitt av Skinome som är ett färskt hudvårdsmärke. Och vi har grundaren och författaren till boken Hudbibeln här. Hon heter Johanna Gillbro. Välkommen.
Doktor Johanna Gillbro.
Doktor.
Du är väl så forskare och grejer är du?
Jajamän,
ja, det är otroligt sexigt. Ja. Man vill ju vara det.
Man vill vara forskare.
Man vill vara doktor.
Doktor Elsa Ekman.
Wow. Kan inte du berätta lite kort om din bakgrund och hur du hamnade här så att säga?
Ja, nej men jag har ju alltid varit väldigt intresserad av huden. Och en stor anledning det är ju att jag hade har en hudsjukdom som heter vitiligo som jag fick från barnsben egentligen. Och det slutade i alla fall med att jag doktorerade på min egen sjukdom. Så att jag doktorerade i England i ett forskarteam som var specialiserat på vitiligo. Wow. Och utvecklade också en behandling för vitiligo i det här teamet. Så det är egentligen bakgrunden. Och sen jobbade då i England och sen i andra länder, Jordanien bland annat. Och kom då till Sverige för ungefär kanske 10 år sedan tillbaka till Sverige. Och började jobba inom hudvårdsindustrin. Och insåg ganska snabbt att vi utvecklar traditionell hudvård. Är det många gånger så att vi utvecklar hudvård för produktens bästa. För att den ska hålla länge. Och vi stoppar i ämnen som kanske inte alltid är det bästa för huden. Mm. Så att när jag jobbade i olika sammanhang som forskningsledare eller innovationschef. Så kom den här idén tillbaka till mig hela tiden. Att om vi hade kunnat ha hudvård som var färskproducerad, kortare hållbarhet. Kylförvarad direkt efter produktion så hade vi kunnat göra mycket bättre hudvård. Mina kollegor kallar mig för den ofrivilliga entreprenören för jag har aldrig haft någon tanke på att starta ett företag eller vara i affärsmässiga sammanhang sådär utan men det var bara någonting till slut som jag inte kunde inte
göra.
Ah, men för att du såg att det saknades på marknaden.
Ja, exakt. Och ingen annan gjorde det. Jag försökte presentera den här idén.
Vad spännande. Men du är ju författare också. Du har skrivit boken Hudbibeln. Mm. Vill du berätta lite kort om den?
Anledningen till att jag skrev boken var för att jag kände att det finns så mycket okunskap när det gäller hudvård. Och samtidigt har vi aldrig spenderat mer pengar på hudvård än vad vi gör idag. Vi har aldrig använt mer hudvård än vad vi gör. Och där skulle jag säga att vi, gemene man, är så mycket mer påläst om vår hälsa och vad vår kropp behöver än vad vår hud behöver. Ofta behandlar vi vår hud på ett helt annat sätt än vad vi skulle behandla andra organ. Och huden är som sagt vårt största organ. Mm. Och väldigt levande i allra största grad och behöver omvårdnad på ett sätt som vi kanske inte vet. Så det var därför jag skrev Hudbibeln, för att jag kände att det är absurt att vi är så intresserade av huden och hudvård och har ändå så pass lite kunskap om det.
Vi har ju fått in väldigt mycket frågor från våra lyssnare.
Jättemycket frågor.
Är du redo?
Ja, absolut. Okay. Det här är superspännande.
Ja, det tycker vi med. Jag kan börja. Så här, behöver man ens hudvård? Är det någon som frågar och så här, tänker så här, vi har ju levt utan det i alla år.
Ja, exakt. Och det är så Bra fråga, för att den moderna människan 200 000 år, vi har ju haft tid på att utveckla en perfekt hud egentligen. Så kan man ju verkligen tänka. Och svaret på den frågan är ju att nej, man behöver kanske inte hudvård i många fall. För huden är ju så smart, vi producerar ju en mängd olika ämnen, fuktbindande ämnen till exempel, olika lipider som huden behöver. Men på sättet vi lever idag, till exempel just nu, att det är, nu befinner vi oss i en studio där det är torrt och varmt klimat, och så går vi utomhus och så är det kallt och torrt. Och då kan definitivt huden behöva hjälp. För det var egentligen inte så vi var utvecklade för att, att leva. Så att speciellt i den här säsongen så är det ju många som känner att huden blir mer och mer uttorkad, och då är det absolut värt att ha en bra fuktkräm. Däremot så tror jag inte på att mer är bättre, utan snarare tvärtom. Att inte använda för mycket hudvård.
Okej, kan man påverka sin hud med annat än hudvård eller läkemedel? Så typ då med kost eller med livsstil eller med sömn. Går det liksom?
Ja, absolut, till viss del. Alltså just det där med kost, det är väldigt svårt att studera. För ska man studera det på ett rätt sätt, då måste ju alla äta precis på samma sätt. Och så måste man ha en grupp som äter på ett helt annorlunda sätt. Så att det finns vissa sådana studier. Och bara helt så här sammanfattningsvis så kan man säga att man har sett till exempel att, då har man gjort de här studierna på kvinnor, att kvinnor som äter mer grönsaker och frukt har generellt sett en yngre hud än kvinnor som äter mycket kött och snacks.
Oh, herregud.
Det är just den.
Definiera och det var... snacks.
Ja, men gud, jag ska äta äpple varje dag nu bara.
Oh, okay. Men lagom är bäst, får man säga då också.
Okej, den här då, klassiken, som jag tycker man ser hela tiden på Instagram. Glöm inte att dricka lite vatten. Oh, det är otrolighet kring don't forget the water. Det ger dig fukt, alltså så. Är det här sant? Alltså, är det jätteviktigt att hälla i sig vatten varje dag? Kommer min hy glänsa om jag dricker massa vatten?
Nej, absolut inte. Det där är en myt.
Ja. Oh, vad skönt. Nu kan vi knäcka den. Ja. Once and for all.
Vatten är bra också, men ni behöver inte hälla i.
Det kommer inte göra att jag ser yngre ut om jag dricker 5 liter vatten om dagen.
Nej, absolut inte. Och vi som sitter i normalpopulationen, det är ju inte, vi har inget problem med uttorkning. Och det kan man ju bara testa att dricka mer vatten under en vecka och se om hur den återfuktar sig.
Spännande.
Och det kommer den inte göra.
Nej. Okay. Här har vi fått in en bra fråga. Hur mycket är genetik och hur mycket kan man egentligen påverka, alltså då icke-kirurgiskt?
Ja. Man brukar säga att 75% kan man påverka, 25% är genetiskt. Men det man främst har sett att man kan påverka huden genom, det är ju att använda solskydd när det är sol.
Ja.
Det är som påverkar. Ja.
Okej, för att vi har också en fråga. Ska man ha solskyddskräm i ansiktet när det är molnigt? Alltså det är ju, jag tycker ju mig se folk på internet som sägs vara experter på hudvård, som att man ska ha SPF bara. Till och med fick jag höra det här. Även om du inte har lämnat lägenheten så kan solen reflekteras genom solglas, alltså heter det, fönster heter det, in eller via din skärm. Så du behöver också SPF för att skydda dig från din dataskärm. Även när jag liksom ligger gömd under täcket en hel dag. Det är som att så, det är dödssynd att inte ha SPF 24/7. Är det här sant?
Nej.
Kan du snälla utveckla detta? För jag vill bråka om det här.
Det är sån SPF-hets.
När vi lever i världens mörkaste land. Ja. 6 månader per år.
Okej, först moln. Måste man ha SPF när det är molnigt ute?
Ja, det måste man ha om det är sommar. Eller om man, bara för att sammanfatta det, så kan man titta på UV-index. UV-indexkurvan. Och tittar man på UV-index så behöver man skydda sig mot solen när det är över 2 ungefär. Tittar man på hur det ser ut idag, så från ungefär oktober till februari-mars, då är det ungefär 0-1. Idag till exempel kollade, för jag visste att den här frågan skulle komma, så jag bara kollade
UV-index
på...
UV-index 0 idag. Och det finns det alltså i alla väderappar. Alltså i appen på iPhone kan man kolla detta.
Det är ju perfekt, då vet man när man
vad sa du, över 2?
Ja, över 2 bör man skydda sig mot solen.
Det här är helt ny information.
Wow. Ja, alltså alla ni SPF-hetsare... Ja. Lämna oss alltså, i fred.
Men däremot det där med molnigt, det är ju intressant, för det ska man ska absolut använda solskydd när det är molnigt på våren och sommaren. För då är UV-strålarna Absolut högre än två.
Men det är makes sense. Man har ju varit på solsemester och det har varit molnigt och ändå bränt sig. Ja. För att man har varit så dum och bara, det är molnigt, jag behöver inte skydda mig, så vaknar man som en tomat.
Mm. Och där ska man komma ihåg att det finns inget annat värde med de här UV-filtrerna än att skydda mot solen. Snarare tvärtom så är det väldigt svårt att formulera hudvård med höga SPF, alltså höga koncentrationer av UV-filter, för att man måste använda väldigt mycket olja, så att de blir ofta väldigt feta.
Bästa hudvårdsprodukterna för 20-åringar då, som vill förebygga framtida ålderstecken.
Mm. Och där har man sett, ja, dels är det ju solskydd på sommaren då såklart, och på våren. Men sen är det även en fuktkräm, för det har man sett att är huden konstant torr, då har man ökad risk för att få fina linjer som sen utvecklas. Om man tänker så här från ett aging-perspektiv. Ja.
Så. Så torr hy åldrar snabbare?
Ja, man får säga så? Precis. Då får man de här torrhetsrinkorna.
Mm. Ja.
Det är det jag har.
Okej, om man inte sminkar sig, är det nödvändigt att tvätta ansiktet då?
Det här är en sån här, ja, det är en superbra fråga. Det finns inget egenvärde i att rengöra huden.
Vad betyder det?
Ja, det betyder att huden är så smart. Man ska komma ihåg att det är varje hudvårdsbolags dröm att hitta exakta kompositionen av hudens fetter, hudens fuktbindare etc. Det är ingen som vet den exakta kompositionen. Mm. Och att tvätta bort det här som huden producerar, det finns ingenting som är positivt med det. Sen ska man absolut tvätta huden på kvällen, till exempel om man har sminkat sig, om man har varit ute där det finns föroreningar, för att tvätta bort de här partiklarna som har fastnats eller ansamlats på huden. Mm. Så på kvällstid är det en god idé att tvätta huden. Men på morgonen till exempel så finns det absolut ingen anledning att tvätta huden. Och där har man även sett, det kom precis ut en ny studie, en studie i Kina där man tittar på 2000 människor och ser att tvättar man sig mer än en gång per dag så får man ökad risk för att få rosacea. Mm. Så att just det där med att överrengöra huden, det finns liksom ingen poäng med det.
Nej.
Skönt.
Ja. Väldigt skönt. För jag vet att jag läste det på en av era så produktgrejer. Mm. Att så här, ni förespråkar att man bara tvättar sig på kvällen.
Mm.
Och jag blev så himla lättad. Jag bara, åh vad skönt. Så
Nej,
slipper
också,
jag.
It makes sense.
It makes so much sense. För att om man har tvättat sig på kvällen och sen gått och lagt sig, då jobbar ju huden på.
Mm. Ja, exakt. Jätteskönt.
Men bara en följdfråga på det då. Om jag vaknar på morgonen, då smackar jag bara på nya produkter. Om jag nu vill ha det, typ kräm eller serum eller vad fan man nu använder.
Ja, eller om man behöver skölja.
Ja, man kan typ skölja
av sig med vatten. Så här.
Ja, okej. Okay. Nice.
Nästa fråga. Kan man pila ansiktet för mycket?
Ja, skulle jag säga.
Är det samma som exfoliera då?
Ja. Det där är egentligen också en myt, det här med döda hudceller. För nu på senare tid så har man sett att absolut, de här översta hudcellerna, de saknar cellkärna, och då har man alltid trott att det är död hud. Men nu har man sett att det finns jättemycket biologisk aktivitet i de här cellerna. Och det innebär att de är viktiga för vår barriärfunktion. De är ju där av en anledning, för att skydda oss mot att främmande ämnen kommer in i huden.
Oh my god.
Och pilar man av för mycket av de här då cellerna som faktiskt har en biologisk aktivitet, då riskerar man dels för att orsaka en överkänslighet, för det är lättare för ämnen som inte ska vara i huden att komma in, till exempel olika tillsatser, parfymämnen etc. från hudvård eller kosmetik. Och sen riskerar man också att torka ut huden.
Vi hoppar på det här med ingredienser.
Ja.
Ja. Retinol pratas det om.
Mm.
Jag har själv aldrig vågat hoppa på det. Men funkar det verkligen på rynkor?
Ja, men det gör det. Retinol, vitamin A, alltså det är ju en helt kroppsegen substans. Vi har den helt naturligt i vår hud. Och det är ju väldigt intressant historia det här, för när man började använda vitamin A eller vitamin A-syra för akne, då kom de här patienterna tillbaka och självrapporterade att de tyckte att sina rynkor då hade minskat eller då försvunnit inom situationstecken. Mm. Och sen hoppade då kosmetikbolagen på den här bollen. Och numera så använder man då inte vitamin A-syra för det är klassat som ett läkemedel. Men däremot så används vitamin A i hudvård. Och det har absolut effekt mot rynkor och det har också effekt, en utjämnande effekt på huden. Och även mot en aknebenägen hud brukar man också använda retinol.
Mm. Okej, men då kommer jag gå och köpa retinolkräm.
Ja. Däremot så är det svårt, alltså retinol är en sån här substans som är jättekänslig mot luft, mot ljus, mot temperatur, till och med rumstemperatur. Mm. Så det är svårt med traditionell hudvård att veta som konsument om man får den retinolkoncentrationen som faktiskt står på burken. Mm. Och så därför just retinol passar sig väldigt bra för kyld hudvård. Mm. Och då direkt efter produktion. För annars så, och det finns till och med en studie på det när man har tittat på retinolprodukter och sett att det är mycket som har förstörts i själva förpackningen.
Okej.
Men okej, hjälper kollagen föryngring av huden? Om ja, ska det användas inifrån eller utifrån?
Mm. Då måste jag säga, för det första så kollagen är ju fantastiskt.
Mm.
Kollagen har vi ju i vår hud för det är det största proteinet vi har i vår kropp. Vi har det runt leder som stötdämpning. Mm. Vi har det även i vår hud för att öka hållfastheten. Men man kan inte applicera kollagen på huden. Det är ungefär som att jag skulle daska en fläskfilé eller någonting på huden.
Och
varför säger jag det? Jo, för att fläskfilé eller kött överlag innehåller ju väldigt mycket kollagen.
Mm.
Men sen kan man äta det? Nej, jag skulle säga att det inte heller ger någon effekt, för då bryts det ner i mag-tarmkanalen så att det kommer i så fall ut som fria aminosyror och inte en kollagenmolekyl som sen ska fraktas till huden.
Men hur?
Så det finns inget sätt att få mer kollagen?
Jo, då kan man använda till exempel retinol. Mm. Då man behöver ha små ämnen som kan tränga ner i huden och öka kollagenbildningen i huden, men inte applicera kollagen.
Okay.
Okay.
Varken utvärtes eller invärtes.
Ja, för det finns ju massa sådana grejer som folk håller på att dricka pulver och grejer. Det är bara sluta med, eller?
Ja, jag skulle säga att jag kan inte se att det skulle fungera. Och det, ett bra exempel på det är att i så fall skulle ju köttätare, kött innehåller ju väldigt mycket kollagen, i så fall skulle ju köttätare ha väldigt mycket mindre rynkor, och så är ju inte fallet, snarare tvärtom.
Ja, oh, gud vilken, det där känns verkligen som en myt som man bara
gått på.
Verkligen har gått på.
Okej, nästa kategori är något som jag själv har lidit av mycket senaste veckan.
Jaha,
okay. Akne och finnar.
Kassan har haft akne och har lidit vecka och har lidit.
Nej men alltså, sanningen är att jag tror att det var för att jag testade någon så aktiv hudvård. Alltså det exploderade i mitt ansikte. Varje dag vaknade med 3 nya som var redo att sprängas.
Okay.
Så kan det gå när man leker med hudvård. Jag är annars väldigt basic med min hudvård. Men väldigt många har ju frågat om akne såklart. För att många tycker att det är väldigt jobbigt och vet inte, det finns 1000 sätt att hantera det på. Så då kan jag ta den första frågan här. I hur stor utsträckning kan man motverka akne endast med hjälp av hudvård?
Mm. Och där, jag ska bara komma tillbaka till din första fråga där med, just med akne. Det är ju egentligen den vanligaste orsaken till att människor besöker sin vårdcentral. Så att det här är ju så vanligt. 80% av alla människor har akne eller finnar ska jag säga någon gång i livet. Och upplever att det är liksom jobbigt. Jag skulle säga att har man diagnostiserat acne vulgaris, att man får återkommande finnar som med ett böldliknande beteende så att säga, där man riskerar ärrbildning, då ska man definitivt besöka sin vårdcentral eller hudläkare och inte botanisera i hudvårdshyllan. För just när man har fått, om man är orolig för att få ärr, så är det väldigt svårt att göra någonting åt ärren som redan har bildats. Mm. Då är det bättre att använda medicinsk behandling innan.
Och då en fråga då, vad kan man på riktigt göra mot aknefinnar?
Ja, då är det ju medicinska behandlingar. Om man har akne som är egentligen klassad som en medicinsk sjukdom, då är det ju läkemedel som det finns ju en, man brukar börja med någonting som heter Epiduo, kan man få från sin vårdcentral. Men sen är det ju vitamin A-syra till exempel, antibiotika och olika typer av läkemedel helt enkelt. Sen finns det absolut hudvårds, alltså som ett underhållsbehandling eller som ett komplement, så kan man absolut använda bra hudvård. Och det behöver man ju också göra, för många av de här behandlingarna kan ju vara ganska uttorkande.
Just det.
Så att där är det ju att verkligen använda hudvård som är utvecklade för den här hudtypen. Och det innehåller ju ofta ingredienser som ja, men som salicylsyra till exempel.
Kan inte du berätta om salicylsyra? Hur funkar det egentligen?
Salicylsyra är avfjällande. Så det påverkar då de här tilltäppta porerna. Och påverkar också talgkörteln. Att kontrollera talgproduktion. Alltså oljeproduktion i huden. Det är lite upplösande kan man säga. Och avfjällande. Och salicylsyra har ju använts under 1000 års tid. Det extraherades ju från pilträd från början. Och man har använt det för psoriasis också i avfjällande syfte. Så det kan absolut vara ett, liksom ett komplement. Och sen, jag vet inte om det var frågor på andra ingredienser.
Ja, alltså niacinamid.
Vad är det ens? Jag har,
alltså jag har sett det på typ så burkar.
Ja, men bara, alla de här orden har man ju läst, men man vet ju inte vad man inte håller på med.
Ja, men niacinamid, det är samma sak som vitamin B3. Och det är en sån här allsidig ingrediens. Det är dels så är den bra för barriärfunktionen, så man ser faktiskt niacinamid ofta för produkter för torr hud. Då använder man ofta lägre koncentration och sen går man upp i koncentration för att då inte behandla men använda för en aknebenägen eller oljekombinationshud. Och där har man sett då att det också kontrollerar talgkörtlarna. Och sen går man upp ännu mer koncentration, då kan man faktiskt också jobba med hudtonen. Alltså man kan använda det för om man har hyperpigmentering, alltså oregelbunden pigmentering i ansiktet. Så att det, niacinamid ser man väldigt mycket. Och det kan man säga också, det är en väldigt stabil ingrediens. Så jämför man med retinol till exempel, så bryts inte den ner i vanlig traditionell.
Liksom.
Exakt. Så det kan man använda i, liksom, i traditionell hudvård.
Och när är den lika, alltså retinol vet jag ju att när jag har försökt mig på det, så huden reagerar, man ska ju liksom fasa in den och vara ganska försiktig med retinol ju. Är det samma med niacinamid eller kan man blaska på det lite mer? Jag gillar ju bara, jag tycker det är så jobbigt att tänka, åh, nu är jag bara, jag måste få bara göra det här 2 gånger i veckan. Jag vill liksom ha en fast, därför blir jag så förvirrad av sån riktigt aktiv hudvård. Det blir väldigt, jag går på för hårt helt enkelt. Ja. Det är det som har hänt mig nu.
Ja, men där skulle jag nog säga att niacinamid, det är väldigt få som reagerar på niacinamid. Sen, med det sagt, så tycker jag man ska akta sig för när det går upp i koncentrationer. För
och där måste jag bara avbryta. Vad är låg versus hög koncentration? För det ser man ju också så här i skyltas med på burkar och sånt.
Procent brukar det vara.
Ja, precis. Och då när du säger hög koncentration, vad är det då? 5%?
Det här är så bra fråga.
För jag har liksom verkligen funderat över det så många gånger att jag bara, jag har ju inget, aha, okej, och så läser man på innehållsförteckningen och så bara, jaha, så vad är hög koncentration?
Och det beror precis på vilken substans det är.
Ja, men niacinamid
till. Så niacinamid till exempel, där är, jag skulle säga att man ska inte gå upp, absolut inte över 4% niacinamid. Och sen är det helt annat för retinol.
Och vad är retinol då?
Ja, där skulle jag säga att den högsta koncentrationen som man ska använda för att inte få bieffekter är 0,1%.
Okej, så det är så lite
ändå?
Okay.
Det är precis samma med läkemedel. Att det är en helt annan koncentration på paracetamol till exempel, om man jämför med ibuprofen.
Men det är så bra att veta, för där kanske man liksom lurar sig av att här, bara, men måste ha en så hög koncentration av retinol som möjligt, och så har man ju ingen uppfattning. Nej. För 0,1% låter skitlite, men då tydligen är det tillräckligt eller alltså på gränsen när det gäller retinol, medan niacinamid är då 4% som är taket.
Ja,
enligt
precis,
dig.
Exakt.
Nice, bra info.
Tiden rinner iväg. Johanna, ja. Som avslut så här. Vilka är dina tre bästa hudvårdstips?
Ja, då skulle jag säga ett, speciellt nu, en bra fuktkräm. Och med det innebär det att man har bra mjukgörande ingredienser, fuktbindande ingredienser i den här krämen. Gärna minimalistisk så att man inte stoppar på ämnen som faktiskt inte behövs för huden. Gärna också hudegna substanser. Alltså hudeget är ju det som huden producerar på egen hand. Och här finns det ju krämer som har ceramid till exempel, kolesterol, squalan eller squalen som är den hudegna substansen. Så att hudvård som är minimalistisk, hudegna substanser och mycket fuktbindande ingredienser speciellt i dagsläget. Det är ett tips. Mm. Ett annat tips är att bråka inte för mycket med huden.
Cassandra ser så skyldig ut.
Jag skulle verkligen rekommendera att inte hålla på för mycket och inte applicera för mycket hudvård. Det är inte ovanligt att om man använder till exempel en 10-stegsrutin som inte har varit så ovanligt, att man får 500 ingredienser på huden varje dag, och det är då bara hudvård. Sen har du ju makeup och foundations och sådär. Och där finns det ju risker med det att huden kan reagera på de här ämnena. Och var även försiktig med rengöring och peeling som vi har pratat om. Mm. Håll inte på för mycket.
Mm.
Ett tredje tips det är ju att precis som alla andra organ så behöver vi ju må bra. Man ser, vi kom inte in på det innan, men stress till exempel, psykisk stress påverkar ju huden enormt mycket. Och där ser man ju, dels så ser man ju det i hudsjukdomar. Alla hudsjukdomar står i direkt kontakt egentligen många, många gånger med hur vi mår.
Mm.
Och det gör ju även en normal hud också. Där ser man till exempel personer som har en enorm emotionell stress, att man till och med ser att barriärfunktionen minskar.
Mm.
Så att ta hand om huden precis som du tar hand om dig själv och dina andra organ, det är ett bra tips skulle jag säga.
Så bra hudvård kan vara att investera i en bra terapeut.
Absolut.
Otroligt.
Okej, då kör vi den sista frågan här, Johanna. Du har ju jobbat hela ditt liv som forskare med fokus på just hud och hudvård. Så vad är enligt dig framtidens hudvård? Hur ser den ut?
Mm. Jag tror ju att framtidens hudvård är färsk.
Mm.
Jag tror att vi behöver ändra vårt sätt att utveckla och använda hudvård. Jag tror verkligen att vi behöver tänka om väldigt mycket som hudvårdsproducenter idag. Och att vi behöver tänka på vad gör vi för hudens bästa. Och då innebär det en mängd olika förändringar. Till exempel att ta bort olika tillsatser och fokusera på det som huden faktiskt behöver. Så färsk hudvård tror jag är framtiden.
Så framtiden är att badrumsskåpet förflyttas lite till kylskåpet?
Ja, precis som vi behandlar våra livsmedel. Vi skulle ju aldrig ha en crème fraîche till exempel och gräva i fingrarna på den. Eller ha den på köksbordet för att det skulle vara enklare och inte ta in den i kylskåpet.
Nej.
Kanske också framtiden är ett mindre badrumsskåp.
Man ja, inte ha det här ja,
enorma det var... som jag har.
Nej.
Nej. Jag skulle vilja se en bild.
Nej, men ska
jag
visa dig sen.
Alltså,
det är obehagligt.
Det är mayhem.
Ja, men du, tusen tack för att du kom hit och lärde oss och knäckte myter och allt möjligt som du har gjort här idag.
Så himla spännande att höra.
Jätteskönt.
Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit.
Mm. Väldigt
Doktor
kul.
Johanna Gillbro, en applåd. Tusen tack. Och tack för att ni har lyssnat och tack för era frågor.
Ja. Och hallå, trevlig helg nu.
Ja, trevlig helg.
Puss och kram.